Välkommen till forskningsavsnittet av Destinationspodden. Ett fantastiskt roligt samtal där vi får diskutera tillsammans med Malin Sillinger och Robert Pettersson som fokuserar sin forskning just på turism, besöksnäring, internationellt och nationellt resande, destinationsutveckling och så vidare. Här får vi ta del av vad forskningens erfarenheter kan lära oss om vad vi kan förvänta oss av framtiden. Konkreta erfarenheter och tips och idéer på hur man kan agera i en framtid där turism och resande kanske ser lite annorlunda ut. Så häng med in i Destinationspoddens forskningsavsnitt. Men då sätter vi igång och då är jag jätteglad att kunna välkomna två forskare till Destinationspodden för första gången. Vi brukar ju ha destinationsföreträdare, besöksnäringsföretagare och ibland politiker också. Men nu ska vi få ett litet annat perspektiv och tänker att ni får introducera er själva. Så Malin, vem är du?
Tack så jättemycket för den här introduktionen och för att vi får vara med i din podd. Jag är forskare och jag är kulturgeograf i grunden och tittar alltså på frågor som är relaterade till turism och besöksnäring utifrån ofta liksom platsrelaterade perspektiv som en destination eller en ort eller en stad eller sådär. Och då har jag tittat på lite olika fenomen hittills. Jag har tittat på innovationer inom turism, jag har tittat på mobilitet och jag har tittat på vad turistinformation egentligen gör med oss som reser. Så det var en kort sån sammanfattning av vad jag håller på med.
Ja, Robert Pettersson heter jag, befinner mig i Östersund på Mittuniversitetet där jag till vardags förestår ett turistforskningsinstitut som heter ETOR, ett 40-tal forskare från ett dussintal länder som forskar om turism och resande. Min egen forskning handlar ganska mycket om destinationsutveckling, turism som drivkraft för lokal och regional utveckling och evenemang och evenemangseffekter kan man säga. Och jag har dessutom förmånen att få ha en eller annan fot ute i den så kallade verkligheten i och med att jag har engagemang i ett antal destinationer och destinationsbolag både på, som jobbar lokalt och som jobbar mer på regional nivå. Så det är väl jag i ett nötskal.
Vad härligt. Välkomna båda två till Destinationspodden. Och det har vi inte sagt här, men det här poddavsnittet spelar vi in online. Så att vi sitter på tre olika ställen. Robert i Östersund och Malin, var sitter du?
Jag sitter i Helsingborg. Jag jobbar på Campus Helsingborg som är en del av Lunds universitet. Så jag representerar Sydsverige här idag.
Ja, och jag sitter i en friggebod på Körn. Men vi har fem olika områden som vi tänkte att vi ska diskutera här idag. Och då börjar vi med att ja, det går ju inte att undvika allting som har hänt under det senaste halvåret här, men vi behöver egentligen inte snöa in specifikt just bara på den kris som näringen genomgår just nu, utan titta på hur påverkar en kris innovationer inom besöksnäringen? Vad är era erfarenheter där?
Man kan väl konstatera att En sån här samhällsstörning eller en kris som covid-19 och den coronapandemin som vi kom att kalla den, den hade en väldigt omedelbar påverkan på besöksnäringen. Det var en typ av störning som gjorde att resandet gick i princip ner till noll på ganska kort tid. Men ganska snart efter, och för att knyta tillbaka till frågan, så gjorde den här påtvingade omställningen också att man gick in i ett anpassningsarbete eller man försökte att ställa om, som man har sagt i flera av de evenemang som jag har pratat med. Och det här har ju skapat nya beteenden men också kanske nya möjligheter, och det kan exempelvis, om vi tittar på, ta evenemang som exempel, så har man ju anpassat evenemangen till att digitalisera hela eller delar, streama Vi såg att en löpartävling i Göteborgsvarvet erbjöd ett virtuellt alternativ där man sprang och loggade med en app och så vidare. Så det är klart att ur ett forskningsperspektiv är det spännande att se hur innoverar en sån här pandemi besöksnäring och vad kan vi faktiskt kanske lära och ta med in efter pandemin.
Robert, du nämner här en lång rad olika typer av besöksnäringsoperatörer och företag. Har du någon uppfattning om vilka av de här som har återhämtat sig bäst och vilka som kommer att ha svårast ur ett lite längre perspektiv att komma tillbaka och kanske inte komma tillbaka överhuvudtaget?
Vi vet faktiskt inte. Vi är ganska vana att kunna göra studier och mätningar och sen säga att så här är det. För att kunna svara på den frågan så beror det ju lite grann vart den här smittspridningen tar vägen och kanske framförallt finns det en tidsdimension i det här. Kommer vi att se en snabb återhämtning? Om det drar ut på tiden, det kan ju till och med vara så att vi går tillbaka till ett helt nytt resmönster. Vi kanske reser lika mycket som tidigare och vi kanske kan komma tillbaka till det, men jag vet att jag och Malin har bland annat pratat om att människan har ett inneboende behov av att resa. Det beror lite på blir det diplomatiska politiska svaret, men jag tror att vi kan få se att turismen kommer, oavsett hur det ser ut i ett längre perspektiv, så kommer turismen att hitta nya mönster. Så vissa destinationer i Sverige som är särpräglade evenemangsdestinationer som Vansbro, Almedalen, de kommer att ha helt andra förutsättningar. Vi kan även anta att destinationer som finns gränsnära och är väldigt beroende av gränspassager. Så att tittar vi geografiskt så kommer ju restriktioner och vårt sätt att resa att påverka destinationer ganska olika och sannolikt på sina håll ganska mycket.
Ja. Och Malin, vad är din tanke om hur innovationer skapas i kris?
Vi har ju haft många kriser genom åren. Om man går tillbaka några år så kan man se på den ekonomiska krisen där 2008-2009. Vi hade terrorattacken 11 september 2001 och vi har haft många, många olika typer av kriser som har slagit mot turismen på många olika sätt. Men det vi ändå kan se i det långa loppet i de kriserna är ju att efter en kort tid då man har rest mindre så har ju turismen på så sätt alltid återhämtat sig. Så turism som konstrukt, som fenomen har ju varit ganska stabilt. Men å andra sidan så vet vi ju inte riktigt hur det är den här gången. Alltså en pandemi som den här har vi inte sett under tiden då vi har haft massturism och i den senaste tiden då överturism. Som vi ju då, alltså massturism kan vi ju se att vi har haft i våra samhällen sedan ungefär 1950-talet, alltså där vi har rest mer och mer. Om vi har tittat på hur besöksnäringen eller tjänstenäringen överhuvudtaget har reagerat på olika svackor eller på problem, så har vi ju sett att hela alltså organisationer i sig eller strukturen i sig kan ha förändrats efter en sådan kris. Och till exempel så såg vi att olika resor som är beroende av flyg har ju påverkat starkt genom att vi har haft en innovation som kallas lågprisflyg som introducerades på marknaden. Alltså Ryanair är ju en sån stark aktör som har gjort att vi har fått allt mer tillfälle och möjlighet att flyga, just därför att det har blivit billigare och just därför att vi har fått möjlighet att flyga till än fler destinationer. Så sådana typer av innovationer har ju gjort att våra resmönster har förändrats genom att vi har haft en innovation som vi sen har anpassat till. Det finns i litteraturen ett sånt statement som säger innovate or die. Det vill säga det finns en sån här tanke kring att man som företagare eller organisation måste hela tiden ligga i framkant för att innovera, för att tänka nytt, för att komma med en ny tjänst eller produkt och introducera den. Men det finns också kritiska röster som har kommenterat detta då, och som har skrivit om det här statementet till att säga: nej, det här handlar inte om innovate or die, utan det handlar om innovate and die. Därför att vi kan se att det också är farligt att ändra på ett system som faktiskt hittills har funkat. Det är ju förknippat med kostnader och risker att göra en förändring. Så det är inte bara liksom just för att det är kul som vi förändrar i våra företag och i våra strukturer och organisationer, utan det gör vi ju oftast därför att vi tänker att det här är någonting som vi behöver göra.
Just det, och jag kommer att tänka på det finns en modell som bland annat Jerry Engström har tagit upp, där man tittar lite grann på och kopplar hur hög risken är med olika utvecklingssteg i ett besöksnäringsföretag, och att den som innoverar helt nya produkter för nya kundsegment löper ju en ganska hög risk, till skillnad från den som väljer att börja med att förfina och vidareutveckla den existerande produkten som man faktiskt tjänar sina pengar på idag.
Jag skulle säga att det kanske allra mest refererade teorin inom turistforskning, det är Butlers life cycle-modell. Och den teorin, den handlar väldigt i korthet om att nya marknader eller nya destinationer tenderar att följa en livscykel med en ganska liten volym besökare i början, begränsad omsättning och en ganska brant tillväxtkurva för att sen nå en mognadsavmattningsfas. Och sen kommer det någon slags kritisk nivå för fortsatt utveckling. Och ja, i teorin är lösningen på den här utmaningen med stagnation, den är förnyelse, eller man skulle kanske kunna säga innovation. Och det behöver inte vara att komma upp med nya produkter, det kan vara att man går på nya marknader eller nya säsonger eller annat. Men något som har visat sig i den här i tillämpningen, det är väl att väldigt ofta de som lyckas, de kommer inte med helt nya koncept, utan de bygger vidare på det gamla. Så man adderar egentligen hela tiden saker. Så ja, Butlers life cycle, den har nog kommit för att stanna, om man frågar en turistforskare i alla fall.
Ja, vad intressant. Jag har inte hört talas om denna tidigare, men jag lovar att göra så här, att jag lägger till en länk till Butlers life cycle model när vi släpper det här avsnittet, så kan intresserade läsa vidare om detta då. Har ni under det senaste halvåret, nu förstår jag att ni inte har hunnit studera, men har ni sett frön på begynnande saker som kan bli innovationer?
Ja, jag tror att det vi ser just nu hända inom evenemangsutveckling, det tycker jag är ett sånt tydligt exempel där man med lite olika kraft och fantasi har anpassat utbudet. Och jag tror att en del av de här, kanske framförallt de här digitala lösningarna, jag var till exempel själv med på en fotbollsmatch nere i danska ligan, och där hade man då via stora skärmar på ena långsidan sålt biljetter, så att man var med via videokonferensverktyget Zoom, så var man med då med en liten bild på läktaren. Jaha. Och även publikens ljud gick in i matchen. Men som evenemangsupplevelse, ja, kanske är det där att ta i alla fall den streamade tv-tittandet, om man tänker live-evenemang, kanske är det här ett komplement. Men att det skulle ersätta det fysiska evenemangsdeltagandet, det är svårt att tro.
Ja, det är jag övertygad om också. Jag tror att en del som det här också har medfört, det är ju att gemene man har investerat i bättre utrustning, bättre högtalare, bättre skärmar, bättre hörlurar, bättre mikrofoner hemma, vilket bara det i sig gör att upplevelsen blir lite bättre.
Jag kan komplettera där med några tankar som lite grann jag har sett här. Alltså, jag fick höra talas om nu för några dagar sedan är ju att SJ har introducerat tågluffarkort för Sverige, eller kommer att göra det nu inför sommaren. Och att det här är liksom en typ av nytänkande där vi tänker oss att för det första då att tåget verkar få en renässans igen, där det är många resenärer som åtminstone vill kunna resa på ett mer hållbart sätt. Och vi har ju pratat om det här med digitala möten, där det är många människor runt om i världen som har sett att digitala möten faktiskt har möjlighet att ersätta en viss del av fysiska möten. Och vi har sett både privata möten men också möten företagsledare och politiker och så emellan som har setts och hörts då via digitala medier.
Just det, just det. Om vi går vidare till nästa område som vi har, som jag vet att ni båda har tittat på en hel del, det är ju scenarion för framtiden. Vad händer nu med, om vi försöker sia lite grann om den inhemska respektive den internationella turismen?
Ja, många har ju sagt att det här är en möjlighet att på riktigt ställa om mot en mer hållbar turism. Och det vore ju i den bästa av världen någonting som vi kommer att se. Mer kritiska röster skulle ju då kunna hävda att det här är just en sån situation där vi inte kommer att se en push framåt när det gäller hållbarheten. För att vi argumenterar som så här, att det är just nu vi måste tänka på den ekonomiska återhämtningen, och just nu har vi inte råd att tänka på den ekologiska hållbarheten. Så vi vet inte riktigt än när det gäller hållbarheten åt vilket håll det här nu kommer att gå.
Men om jag får skjuta in en fråga där längs vägen. Vad säger erfarenheten? Hur lång tid har det tagit för att komma tillbaka till någon form av normalläge efter, ta till exempel terrorattackerna? Hur lång tid tog det innan man var tillbaka till ett normalläge i västvärlden?
Alltså om man tittar på olika terroristattacker, till exempel i London eller Paris eller Barcelona eller så, då har det tagit så kort tid som alltså några dagar eller veckor tills man såg att det var många turister på plats där det här hade hänt, så att säga. Och i muslimska länder har det då tagit mycket längre tid att återhämta sig, om vi tänker på till exempel Egypten där vi också har sett terrorattentat. Så det är en stor skillnad där. Den ekonomiska krisen 2008-2009 eller också 11 september-attacken, att det gjorde att vi faktiskt reste mindre, men en eller två år senare så har vi ju liksom hunnit ikapp de här tillväxtkurvorna igen. Vi har hela tiden haft en tillväxtkurva, och det har ju på något sätt varit vårt mantra hela tiden, alltså att framgång är lika med tillväxt. Och det här är ju en sån chans, om vi ska se på det hela positivt, att vi faktiskt ifrågasätter det mantrat. Flera av oss har ju gjort det redan tidigare, och man kan ju hoppas att fler kommer att ifrågasätta mantrat att mer alltid är bättre.
Ja, absolut. Och det kanske är ett utmärkt tillfälle att just jobba med att ta emot färre men bättre betalande besökare till exempel. Mm. Robert, vad tänker du?
Mm. Ja, vad händer efter corona? Hur kommer resandet att se ut? Det är en sån svår fråga. Jag har roat mig lite med att titta på vad andra forskare, framförallt turistforskare runt om i världen, trott eller skrivit om det här. Och jag såg tre stycken olika scenarier, kan man säga. Och i scenario ett, då skulle det vara en ganska snabb återhämtning. Alltså det tycks finnas någon slags mänsklig logik att vi vill tillbaka till det inom situationstecken normala. Så det är ett scenario. Det andra scenariet, det är att vi kommer tillbaka till hur det såg ut tidigare, men det kommer att dröja. Vi kommer att lägga oss till med ett ändrat resmönster under en tid som skulle kunna vara mer inhemskt resande inom egna landet. Det skulle vara mer utomhusvistelser för att sen då hitta tillbaka till det tidigare normala. Men är det det tredje scenariet som faktiskt också har ganska stor gruppering anhängare i alla fall inom forskningen, det är att vi kommer aldrig att gå tillbaka till hur vi reste tidigare. Vi kommer att i stort sett skippa långdistansflygandet, vi kommer att mer i fritidshus, mer ett lokalt resande. Och ja, alla de här tre scenarierna kan man hitta i internationell turistforskning, och alla tre kan ju sägas vara sannolika eller troliga att kunna hända. I slutändan hamnar man kanske i någon kombination av de här, men ja, turistforskningen pekar ut några tänkbara scenarier.
Och är du anhängare av någon specifik av dem?
Jag kan lite grann tycka att vi redan nu när vi går in mot sommaren 2020 när det här spelas in, att vi ser lite grann en återgång till det tidigare. Väldigt många refererar till att kom tillbaka, flyget pratar om att hitta tillbaka till sina resenärer och så. Men jag vill ändå tro att en del, inte minst genom de här mötesindustritjänsteresor, där vi har lärt oss nu den hårda vägen att ha videomöten. Jag är helt övertygad om att en del av tjänsteresandet aldrig kommer att gå tillbaka till där det var tidigare. Du frågar hur länge dröjer det innan vi är tillbaka till det normala?
Ja,
det är det alla vill veta. Om vi nu, med reservation för att vi inte går tillbaka till det normala, men om vi gör det, så kan man ju vända på frågan och titta ut på annan forskning, som till exempel att titta på positiva effekter av den ena eller andra händelsen, till exempel där man spelade in Twilight-serien, eller där man spelade in Sagan om ringen, eller broarna i Madison County, eller andra sådana som har blivit utsatta för en extrem upphåsning under en tid. Och där pekar man på att effekterna klingar av över tid, och efter som mest 4 år så ser man väldigt sällan effekter av det som var. Så det tycks som att det kollektiva minnet är ganska kort, och att vi vill tillbaka till någon slags normaltillstånd. Så baserat på den typen, så det talar för att vi kommer att gå tillbaka till hur det var tidigare, men det kan sannolikt dröja några år.
Ja, mina vänner, det här ser ju ut att bli en riktig semestersommar, och jag tror att vi alla har rätt mycket på våra sommarbucketlists med allt vi vill göra, alla platser vi vill besöka och saker som vi vill uppleva. Och då vill jag ju tipsa, ni har hört det många gånger tidigare, men Destinero är ett fantastiskt verktyg för att planera sin sommar och som besöksnäringsföretagare och lyfta fram allt det bästa som finns runt omkring den egna verksamheten. Om du går in på destinero.com så finns det en liten blå knapp där du skapar dina egna listor längst nere i det vänstra hörnet. Och då kan du där skapa din egen bucket list med allting det som du vill göra och uppleva här i sommar. Så destinero.com, skapa din egen lista och dela med dig och planera din semester.
En tanke som kommer för mig, det är ju i ett tidigare avsnitt så intervjuade jag Jon och Linda Marin som driver Immens Canoe Center i Östra Göinge i Skåne. Och för några veckor sedan så startade de en Facebookgrupp som heter Svemester, svenska smultronställen eller någonting liknande. Och jag tror att på 3 veckor fick de nu är de uppe i 42 000 medlemmar. Och det här påvisar ju då sprängkraften i just den här trenden kring svemester. Så att nu sitter de ju på en av Sveriges absolut största nischade Facebookgrupper med just turistiskt innehåll för inhemskt resande.
Ja, jag kan säga att jag är en av dem som har gillat den sidan och som nu ser.
Ja, men det är ju helt fascinerande hur stora destinationsorganisationer har jobbat med att bygga den här närvaron under många, många år, och man är inte i närheten av den storleken som Jon och Linda har lyckats bygga upp på den här väldigt korta tiden.
Mm. Ja, men man har ju sett det att varje lokaltidning med självaktning har ju haft ett inslag om hemester och eller svemester. Varenda liksom destination har ju presenterat sina semesteralternativ. Ja, men det kommer att dra uppmärksamhet, helt rimligt.
Ett tillägg där. Vi har ju en idé om att vi mår bra när vi kommer bort hemifrån, så att säga. Det är ju egentligen en idé som uppstod under industrialiseringen. Och den här idén om att vi ska vara borta från hemmet vissa delar av året, den är ju väldigt stark, och den har jag svårt att tro att den helt rubbas. Vi har en längtan efter att sitta på tåg och färdas genom landskapet och att så att säga inte stå still. Det finns en attraktivitet i att färdas mellan platser. Och den försvinner ju inte heller bara för att vi inte bör eller ska göra det, eller inte får lov av politiska skäl.
Om ni skulle vara besöksnäringsföretagare med all den kunskap som ni har, vad bör fokus ligga på nu?
En sån sak som egentligen alla hävdar att man ska titta på, det är ju att se om sitt nätverk, så att säga. Alltså att inte stå där ensam i stormen, utan att ha olika typer av connections, relationer, där man har då ett utbyte av information eller av tjänster eller andra saker. Så nätverk är jätteviktigt att ha. En annan sån sak som är bra att ha, det är ju att ha tillgång till information och kunskap. Och det är ju lättare sagt än gjort. Om man nu ska få tillgång till stabil information och stabil kunskap, då är det ju någonting som man som företagare själv inte alltid kan påverka. Alltså man kan ju påverka att man går med i olika nätverk, man kan påverka att man pratar med andra företag och organisationer och sådär. Men det är ju bra om, så att säga, en större enhet stöttar upp med en struktur som gör det möjligt att information och kunskap, så att säga, flyter mellan olika aktörer. Regionala organisationer, de har ju betydelse här för att bygga upp eller utvidga och stötta det här informationsflödet. Också på nationell nivå är det ju viktigt att vi har en sån organisation. Och här har man ju börjat att se till en sammanhållande organisation i Sverige som stavas Samverkansarena, där organisationen Svensk Turism är projektledare och som ligger just under Tillväxtverket då, och att på lång sikt driva en politik framåt som möjliggör en långsiktig hållbar besöksnäring.
Just det. Och vi har ju väldigt många sådana organisationer faktiskt i Sverige. Både de kommunala och statliga, men även tänker jag att här kan ju i mångt och mycket även företagarföreningar och så ha den rollen på många platser.
Precis. Och till exempel Visita tar ju väldigt allvarligt på den uppgiften att man driver besöksnäringens behov, både i sociala medier men också liksom i nationella medier och mot sina medlemmar. Det är ju väldigt svårt för en ensamföretagare att både förbereda sig på en kris men sen agera enligt alla mallar som finns. Det går ju knappt. Alltså man är ju beroende av att finnas i ett sammanhang.
Det kommer nästan upp i varenda avsnitt i podden här att det allra viktigaste, det är samarbete och att kanske inte se sina andra besöksnäringsföretag runt omkring en som konkurrenter utan som komplementärer, och om man lerar sig så bygger man en starkare destination tillsammans.
Ja, och nu nämnde jag ju inte pengar. Pengar finns ju alltid med som en förutsättning för att man ska lyckas mer eller mindre. Men pengar verkar inte vara det som är viktigast här. Pengar är ju en sån grundläggande möjlighetsgörare, så att säga. Att man har du inte en flexibilitet inbyggd i ditt företag eller din organisation, och har du inte tillgång till kunskap och information och nätverk, så räcker det ju inte med att ha en bunt sedlar
Nej, nej. Allting kan inte köpas för pengar. Robert, vad tänker du?
Ja, vad ska företagen tänka på nu? Jag satte ihop en liten topp 5-lista här för några medskick, i alla fall baserat på forskning. Och bland annat finns det en internationell organisation som heter ATTA som har satt ihop lite frågetecken. Men utformat som rekommendationer så skulle en topp 5-lista bli på femte plats att fundera på vilka marknader jobbar man på. Många kommer sannolikt att behöva tänka mer närmarknad och kanske ställa om från en helt eller delvis internationell resmarknad till en mer lokal marknad. Så det är en utmaning för många. På fjärde plats så skulle vi kunna säga bokningslösningar. Det här har ju kommit lite grann i fokus. Alltså vad erbjuder företagen för bokningslösning? Efterfrågan nu ligger på flexibla bokningslösningar, transparenta, säkra. Så det tror jag man definitivt kan fundera över. Det tredje, det blir nog att fundera på sin affärsmodell lite grann. Vi påminner sig om det att många inom besöksnäringen har affärsmodeller som inte är särskilt stresståliga. Från det att intäkterna försvann var tiden ganska kort till svårighet att betala utgifter och kontrollbalansräkning och varsel och i värsta fall konkurs. Så det där, vilken stresstålighet eller vilka buffertar finns det i affärsmodellen, det blir nog viktigt för många. På andra plats skulle jag sätta hälsa och välbefinnande. Hela den här coronapandemin har gett ett nytt tänk kring hur vi mår och att vi värderar våran tid och våra surt förvärvade semesterdagar vill vi ska leverera och vi vill må bra. Där kan också inrymma samvaro med egna familjen och annat. Och på första plats, trygghetsanpassning. Alltså vi är kvar i det corona-mode här. Hygien blir viktigt för oss. Att kunna semestra i små grupper blir viktigt. Att kunna ta del och vistas utomhus blir viktigt. Så någonstans fundera, hur kan vi ge besökarna till vår destination trygghet och en känsla av säkerhet. Det är några tankar på vägen.
Ja, men jättefint och härligt med en topplista där också. Och jag kan inte missa att fråga här att Malin tog upp vikten av samverkan, nätverk och så vidare. Och du har ju bred erfarenhet, Robert, ifrån bland annat Vemdalen. Vad är din erfarenhet? Vad är nyttan med den typen av organisation? Och, kan du berätta lite grann om dina erfarenheter där?
Gärna det. Jag har förmånen att få jobba senaste decenniet i styrelsen för ett av de här nya destinationsbolagen. Och Sverige har genomgått en väldigt tydlig destinationisering i modern tid här, där mycket av utvecklingen kopplar tillbaka till en destinationsaktör. Ibland i bolagsform, ibland i andra former. Och logiken har ju varit egentligen att 1+1 blir mer än 2. Alltså vi kommer längre om vi jobbar tillsammans mot samma mål. Men det har också varit ett sätt att täcka upp för de frågor som riskerar att hamna mellan olika aktörers stolar. För min egen del har det som sagt inneburit arbete med destinationsbolaget i Vemdalen. Ett sånt typiskt svenskt exempel, i alla fall fjällkedjan. Det är en intressant konstellation, för där blir samverkan så påtaglig. Där finns det en stor aktör som är en börsnoterad skidanläggning som finns i Sverige och Norge. Men det finns också hela skalan ner till den väldigt lilla aktören vi skulle kunna kalla för Kenneths kakor, som knappt vet att han egentligen är i turistbranschen, eftersom 98% av hans kunder är fritidshusägare eller per definition turister. Men här finns också två kommuner i det här fallet, Bergs och Härjedalens kommun. Och den här konstellationen är också då speglad i styrelsens sammansättning. Och så har man lyft in en extern ordförande som för närvarande råkar vara jag. Och där blir det så tydligt hur de här olika aktörer kan bidra med olika delar i gemensamma lösningar. Man delar väldigt mycket av utmaningarna eller problemen, men genom att sitta runt samma bord och lägga in sina perspektiv, erfarenheter, möjligheter, mandat och för all del ekonomiska resurser, så kan man nå mycket längre. Och det ser man väl, de som lyckas bäst i Destination Sverige tenderar att vara En nyckel är i alla fall att få samverkan och samarbete i en överenskommen riktning att fungera. Så samverkan är jätteviktigt. Och om man initialt jobbar mycket med marketing så är det ju nu väldigt mycket managementfrågor och väldigt mycket strategiska frågor där den enskilda företagaren aldrig kommer att kunna vara en stark lobbypart mot Trafikverket eller att vara en bra mottagare av den senaste forskningen. Men går man samman och i destinationsidén, ja, men tillsammans då kan man kanske ha en representant som kan lobba för destinationens frågor, som kan omvärldsbevaka, som kan kunskapsinhämta och driva frågor på ett helt annat sätt. Så att, jag tror många känner att destinationen är här för att stanna.
Ja, men så är det verkligen.
Något jag tycker börjar lysa igenom nu, det är att man har gjort den här resan från platsmarknadsföring till platsutveckling, men att man nu börjar prata i ganska breda termer av, det är inte längre bara gästnätter och startade företag, utan man börjar prata om hur destination och besöksnäring adresserar samhällsutmaningar som hälsa, folkhälsa, integration, lokal service som sträcker sig långt bortom det direkt turistiska, kanske locka till inflyttning, ökat skatteunderlag. Alltså man börjar prata ganska vida ringar, och då är det ju inte längre nästan platsutveckling, utan då pratar vi om samhällsutveckling nästan. Så det, det blir en intressant resa att följa framåt.
Ja, verkligen.
Men det här går helt i den riktningen som jag också funderar kring. Alltså, vi har ju hittills gärna tittat på besöksnäringen som ett parallellt spår till den övriga samhällsutvecklingen. Alltså, vi ser att vi har en stadsutveckling här, men parallellt så har vi en destinationsutveckling på samma plats. Men vem är det nu som ska lösa avfallshanteringen när det är 50 000 personer på plats enligt folkbokföringen, men det faktiskt är 100 000 personer på plats under många veckor om året, just därför att det här är en så attraktiv destination. Så vad är det nu vi ska räkna? Så att integrera besöksnäringen i offentlig planering och också de offentliga processerna, det är ju verkligen en fråga som börjar dyka upp nu, och jag har börjat höra den frågan på flera platser runt om i Sverige, och det är en viktig fråga.
Någonting som har slagit mig, det är att det är första gången som besöksnäringen har talat med en röst. Mig veterligen har det nästan aldrig hänt tidigare. Det är ju så enormt mycket olika små företagare som får hela landet att leva, och det är lätt att sett som en add-on när det själva verket kanske är ett museum som får ett helt land att fungera. Men hur har era egna tankar om semestrandet utvecklats?
Ja, jag har ju märkt att jag gärna vill följa mitt mönster. Alltså, vi semestrar alltid i Bohuslän på somrarna, och då har jag nu under en lång tid tänkt att det inte är möjligt att göra det i år, och då har jag liksom blivit väldigt, ja, men nästan till ledsen att vi inte har kunnat åka dit. Nu verkar det finnas en lösning här. Jag känner i alla fall att jag har en längtan efter vissa platser som jag gärna vill se med en viss regelbundenhet. Och så kommer det att bli nu i år igen, och det är jag väldigt, väldigt glad över. Men jag gick runt och var orolig där ett tag.
Ja, men och det semestrandet och de platserna man besöker, det är ju också starkt kopplat till den egna identiteten för väldigt många människor. Så att ändrar man på det, så blir det ju nästan det blir en emotionell kris. Och Robert, hur ser ditt semestrande ut?
Ja, men det, om man tillåter sig en liten historisk tillbakablick i turismutbildningarna, så brukar man tala om semesterns 3S som var sol, sand och sex, som ganska mycket då sägs beskriva varför reser vi, vad gör vi. Alltså, i samma takt som vi fick förlängd semester och charterturismen kom igång, så var det ganska mycket det här med sol och bad som lockade. Ett fjärde S har alltid varit status. Alltså, det är en status att kunna visa sig solbränd eller berätta om vart man har varit och rest, eller i värsta fall som i min barndom sitta hos hos mostern och titta på diabildsvisningar från deras semester. Alltså det finns något med status kopplat till det här. Jag tror att årets och de senaste årens S är S som i samvaro i tider där båda parter i ett eventuellt parhushåll arbetar. Barnen är upptagna med skärmar och träningar och annat. Så att den tiden tillsammans är väldigt viktig. Så de som kan erbjuda samvaro kommer att vara vinnare i långa loppet. Och jag tror också det finns utrymme för ett sjätte S i och med corona. Det är säkerhet. Vi har ett stort behov av trygghet och känsla av trygghet som kopplar både till politisk stabilitet, hygien, S som är säkerhet. För min egen del kommer jag att tillbringa semestern i S som i stuga. Och gjorde slag i saken och köpte ett fritidshus nere i Höga kusten. Så där kommer jag att tillbringa sommaren.
Det blev 8 S.
Ja, det blev 8 i, det var bra. Ja, jag inser det.
Och jag tycker att de 8 S:en är en utmärkt avslutning på ett, vad jag upplever, fantastiskt intressant samtal. Det har varit jättekul att få ha er med i Destinationspodden. Och jag önskar er båda en riktigt, riktigt härlig semester med valda delar av de 8 S:en i lagom mängd.
Tack för det, detsamma.
Stort tack, Mårten.
Jättestort tack till Malin och Robert för att ni så frikostigt delade med er av alla era tankar. Och tack för ett jätteroligt samtal som jag tror många kommer ha mycket glädje av. Och glöm inte, det är tack vare Basetool som Destinationspodden finns. Basetool har alla de digitala produkter du behöver för att bygga och utveckla din destination. Så fundera lite grann på hur du kan vässa din digitala närvaro och din digitala service till dina besökare. Gå in på basetool.se och boka en demo så visar vi upp allt hur du kan lyfta hela din destination. Glad sommar på er!
Tack för att du har lyssnat på Destinationspodden, en podcast från Basetool, producerad av LL Experience. Vill du veta mer om hur du kan få just ditt besöksnäringsföretag och din destination att växa? Gå gärna in på basetool.se. Vi hörs snart från en annan destination någonstans i Sverige.